kommer också att prata i svenska Yle. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Lyssna på våra eftermiddagssändningar i P2, P6 eller i SR Play-appen. Mina ålen, Helmi Kjellvemark.
Musikplats Stockholm. Hej, Fredrik Eliasson här, programledare för Musikplatsen. Som den här veckan bjuder på några höjdpunkter från vår stora liveshow i Kungsträdgården. Hör Dolly Style, Erik Segerstedt, Meira Omar och Gresula live. Vi kollar in sommaren i Konsert Stockholm och tipsar om ett gäng spelningar runt om i stan. Och så röstar vi fram veckans låt. Välkommen till Musikplatsen, fredag förmiddag och lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio Play.
Strax P4 Extra.
Ett passagerarplan på väg till England med minst 242 personer ombord har kraschat i ett bostadsområde i Indien. Återigen är ett Boeing-plan inblandat. Minst 6 barn blev till efter spermiestölder på Hallands sjukhus. Svensk preskriptionstid hade gått ut. Europadomstolen meddelar idag att Sverige måste ta upp fallet. Dagens gäst är the one and only Bert Karlsson.
Här är Ekot. Och vi börjar i Indien där ett flygplan med över 200 människor ombord har kraschat i staden Ahmedabad. Så här sa vår Sydasien-korrespondent Naila Salim för en stund sedan.
Vi vet att det var en Air India flight AI-171 med modellen då Boeing 7878 som kraschade bara några minuter efter start i ett bostadsområde som heter Meghani Nagar, och det ska då ha kraschat in i ett boende för läkare, och där uppger polisen att 70-80% av just den byggnaden ska man ha gått igenom och snart har man tagit sig igenom resten. Det finns uppgifter har kommit alldeles nyss om att det är många omkomna, men vi vet inte vad många i det här fallet betyder. Ombord ska ha funnits 244 personer ombord. Uppgifterna varierar lite.
Och enligt de senaste uppgifterna så har hittills minst ett 30-tal människor konstaterats döda. 3 personer åtalas nu för ett mord som ägde rum i Norrköping förra sommaren. Det var den 12 augusti i fjol som en 19-årig man hittades svårt skottskadad i en bil i centrala Norrköping. Han avled senare på sjukhus. En man som vid tidpunkten var 18 år pekas ut som gärningsman och åtalas för bland annat mord. De 2 andra åtalade är i 20-årsåldern och åtalas i första hand för anstiftan till mord och anstiftan till försök till mord. Arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar stämmer Hamnarbetarförbundet med anledning av fackets senaste strejkvarsel. Enligt arbetsgivaren försöker facket tränga undan det befintliga kollektivavtalet med transport, något som inte är tillåtet. Det förnekas av facket som bland annat kräver bättre skydd för sina förtroendevalda. Det var Ekot i studion, Erik Norberg.
Radiosporten här med ett mardrömsbesked för det schweiziska fotbollslandslaget bara veckor innan EM drar igång. Anfallsstjärnan Ramona Bachmann är skadad och missar mästerskapet. Det här meddelar det schweiziska tidningen Blick. En rejäl smäll för Schweiz som tränas av svenska Pia Sundhage, och EM drar igång den 2 juli. Vi går över på herrsidan och cirkusen fortsätter i det polska landslaget.
Polens förbundskapten i fotboll, Michal Probierz, avgår, det meddelar polska förbundet. Probierz har den senaste veckan hamnat i konflikt med storstjärnan Robert Lewandowski. Förbundskaptenen ska enligt uppgifter fråntagit kaptensrollen från Lewandowski i landslaget. Och det fick Barcelona-stjärnan att ilska till rejält, och han meddelade för några dagar sedan att han vägrar spela för Polen så länge Probierz är förbundskapten. Och nu meddelar Probierz att han självmant valt att avgå.
Reporter här, Gustav Bjärresten. Golf nu. Idag drar US Open igång, herrarnas tredje major-tävling för året, och Ludvig Åberg slår ut om bara 15 minuter. Och golfikonen, tillika Sveriges första major-vinnare Lotta Neumann, tror Åberg har goda chanser att vinna.
Han spelar ju otroligt bra, så det är jättekul att följa honom. Hans stil på banan, han spelar snabbt och väldigt säkert.
Och här, stjärnglans på nordiska friidrottsgalor.
Bra väder. Det hoppas och tror världens bästa stavhoppare Armand Duplantis på när han ikväll hoppar på Bislett stadion i Oslos Diamond League-gala.
Now it seems like it's no excuses. It's all upon us and to jump high and go out there and try to put on as good of a show as we can.
Du följer galan ikväll i Sport Extra. Och i en intensiv vecka tävlar Mondo redan på söndag igen i Stockholms Diamond League-gala. Då blir det stjärntätt, för där dyker den jamaikanske sprintlegendaren Usain Bolt upp. Det bekräftas nu av galans presschef till Expressen.
Det här rapporterade Gustav Jakobsson. Det var sporten med Emanuel Nashed.
Sveriges Radio P4. I en direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Här är Titti Schultz med P4 Extra.
Ett passagerarplan på väg till England med minst 242 personer har kraschat i ett bostadsområde i Indien. Återigen så är ett Boeing-plan inblandat. På 80- och 90-talen blev minst 6 barn till efter spermiestölder på Hallands sjukhus. En läkare tog spermier från män som lämnat prover. Preskriptionstiden, svensk preskriptionstid, har gått ut och det här har inte prövats i domstol. Men Europadomstolen meddelade idag att Sverige måste ta upp fallet. Den topphemliga Bilderberggruppen möts idag på Grand Hotel i Stockholm. Jag cyklar förbi där, kan konstatera att säkerhetspådraget är faktiskt enormt och hemlighetsmakeriet är också stort. Vi vet till exempel att statsministern är en av gästerna. Entreprenör, skivbolagsdirektör, politiker, han har byggt sommarland, drivit asylboenden. Bert Karlsson CV, det skojar man inte bort. Nu fyller han snart 80 och det tänker han inte fira. Du hör honom här i programmet efter 13:30. Det här är Victor Leksell, en ny låt från honom. Den heter Lys på mig.
Jag är högt över vattnet, nya varvet, under ytan är jag. Jag ser allting som händer, askinstränder, och under skinnet är jag. Vem är jag nu? Jag är på en resa, letar efter orden, mellan kol och ton och beteshav. Jag behöver ljuset, ligger under bordet. Jag bor i den mörka solens stad. Lys på mig, lys på mig. Jag är ljuset i natten, vinga vakten, hela månen är jag. I alla dina vänner, var är dina vänner? Och när du vänder, vem står kvar? Vem är jag nu? Jag är på en resa, letar efter orden, mellan kol och ton och beteshav. Jag behöver ljuset, ligger under bordet. Jag bor i den mörka solens stad. Jag behöver ljuset, men ligger under bordet. Jag bor i den mörka solens stad. Lys på mig, lys på mig. Jag är på en resa, letar efter orden, mellan kol och ton och beteshav.
Förlåt, vi ska inte alls börja i det manuset. Vi ska börja med den flygplanskrasch som inträffat i Indien. Ett passagerarflygplan med minst 242 personer ombord har kraschat i Indien. Sveriges Radios Sydasien-korrespondent Naila Salim. Det här flyget, det var på väg mot England. Vad vet vi mer om kraschen i nuläget?
Vi vet att det var ett Air India flight i 171, en Boeing 787-8 som kraschade i ett bostadsområde som heter Meghani Naga bara några få minuter efter att det hade lyft, 20:02 ungefär på eftermiddagen lokal tid i Indien, i Ahmedabad i Gujarat i västra Indien. Ombord, precis som du sa, ska ha funnits minst 242 personer, 230 passagerare och då resten besättning. Vi vet att majoriteten av dem var indier, närmare 170 personer, indiska medborgare och ett 50-tal brittiska medborgare, någon kanadensare och några portugiser. Och det som har hänt när man har sett på filmer är hur strax efter start så funkar helt enkelt planet och kraschar då. Och så ser man svart rök och en enorm explosion. Och bilder från den här platsen som det har, där kraschat, det här bostadsområdet, och visar bland annat flygplansdelar som sitter på taket på någon av byggnaderna. Och det verkar ha varit ett boende för läkare. Och en brand utbröt såklart och räddningspersonal är på plats. Både för att släcka branden och för att försöka rädda eventuella överlevande då. Och det har kommit information från poliser på plats på nedslagsplatsen att minst ett 30-tal kroppar har hittats i de här byggnaderna som helt enkelt träffades av själva planet eller där runt omkring. Om eller hur många som kan tänkas ha omkommit till själv, som satt inuti själva flygplanet, det vet vi ännu inte. Vi har sett bilder på patienter som har kommit in till indiska sjukhus, men vi har inte fått några vidare siffror.
Alltså. Nej, och de här bilderna visar ju en fruktansvärd förödelse. Det är bara att hoppas helt enkelt. Du följer ju lokala medier från den här platsen, det här området. Vad säger människor? Finns det några kommentarer? Vad kommer det för reaktioner?
Ja, än så länge så har det faktiskt inte varit så några kommentarer eller reaktioner från vanligt folk så att säga, utan det har mer varit olika, om man ska säga, dignitärer som har uttalat sig, bland annat Indiens premiärminister som har kallat den här kraschen för hjärtskärande bortom ord, och även Indiens utrikesminister har uttryckt sina kondolenser. Civilflygsministern har också varit ute och talat just om en omfattande räddningsinsats och sagt hur chockad han är över det som har hänt. Många på plats där i den här stadsdelen där planet ska ha kraschat uppges ha liksom kastat sig in och försökt hjälpa till och rädda människor och ja, men man kan dra ut någon och så. Men det brinner ju också fortfarande, så det är ju ett område som är inte särskilt säkert fortfarande, om man säger så.
Tack för den här rapporten, Naila Salim, som alltså är Sveriges Radios Sydasien-korrespondent. Nu ska jag också prata med John Olsson som är flygexpert och journalist. Dina tankar kring det här, vad kan ha hänt med det här planet?
Ja, det är ju lite tidigt att säga. Det är en ovanlig olycka så tillvida också att den sker i start på det sätt som den gör, där flygplanet långsamt ser ut och snarare som det landar på videor. Men man kommer nog inrikta ansträngningarna på att titta lite på roder. Vi vet ju alla att man brukar fälla ner roder på bakpartdelen av vingarna innan man går in för landning. Men de ska också ställas i ett visst läge när man startar, annars kommer man inte upp. Frågan är, hur är de konfigurerade? Man kan också se att landningsställen fortfarande är utfällda och inte har dragits in. Samtidigt som man å andra sidan lyckades sända en mayday-signal. Så där någonstans skulle man kunna börja leta efter fel. För det ser onekligen ut som flygplanet inte helt orkar upp. Kan det vara överlastat? Kan det vara vikt och balans? Att det är fel, för mycket vikt? Det är uppenbarligen tung klass. Det är nästan fullsatt. Vi vet av erfarenhet att man gärna har mycket bagage med sig. Och frakt. Och frågan är, hur gick den där lastningen till? Så det är saker man kommer att leta efter. Man kommer att leta efter den svarta lådan som sitter i akterpartiet. Och den har sannolikt överlevt väl, för den syns på en del bilder. När den har skurit, den hänger utanför den här medicinska fakulteten som man har plöjt in i. Mycket tragisk olycka, och det kommer att bli många dödsoffer eftersom planet ju var fulltankat och exploderar. Och betyder svåra brännskador eller dödsoffer både på marken och i planet.
Ja, vi kommer naturligtvis att fortsätta följa det här och fler rapporter kommer att komma. Men om vi tittar på själva flygplanet och flygplanstypen. Det är ett Boeing-plan involverat i en olycka igen, får vi faktiskt säga. För det här har vi rapporterat om ett par gånger. Vad vill du säga om det? Vad kan du säga?
Nej, alltså Dreamlinen är väl, den hade stora problem, barnsjukdomar som delvis orsakades av Boeings dåliga förmåga att sätta dem samman. Det här är en av de plan som ligger ett av de äldsta och ligger några tillverkningsnummer före de så kallade Terrible Teens som var 12 flygplan som hade grava anmärkningar, fick mycket, mycket byggas om. Det här planet är byggt 3 nummer efter. Men även de Terrible Teens flyger, de flesta av dem, efter modifikationer. Olyckorna med Dreamliner i övrigt under de 12 år ungefär som de har flugit är få. Så att idag är det ju lagat och fixat. Mm. Så det behöver snarare mera pilotlastning, något mänsklig faktor. Och ofta är det ju så att flygolyckor inte orsakas av en enda faktor utan flera samverkande faktorer. Annars skulle de hända oftare. Och när alla de här sammanfaller så händer olyckan. Så, och därför kan det vara svårt att peka på en enda orsak. Men man ska nog titta på de här hur vi, lyftkraften, om den, den verkar nämligen inte ha den lyftkraften ska ha. Den kommer bara 190 meter upp innan den alltså sjunker sakta och ganska fridfullt ner och kraschar i ett mycket olyckligt, på en mycket olycklig plats. Mm.
Jan Olsson, flygexpert och journalist, jag säger tack för den här rapporten. Och vi fortsätter naturligtvis att följa den här hur situationen kring olyckan utvecklar sig. Sophie kanske hon själv skulle uttala det. Sophie Ellis Baxter här och nu. Murder on the dance floor.
You better not steal the moves, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. It's murder.
P4 Extra i din radio. På 80- och 90-talen så blev minst 6 barn till efter spermiestölder på Hallands sjukhus. Det var för knappt 3 år sedan som SVTs Uppdrag granskning kunde avslöja att en läkare tog spermier från män som lämnat prover. Eftersom preskriptionstiden gått ut så har fallet inte prövats i svensk domstol, men idag meddelade Europadomstolen att Sverige måste ta upp fallet. André Kvist, du är reporter på P4 Halland, vet mer om det här fallet. Tack för att du är med P4 Extra idag. Välkommen. Ska vi se om vi har med oss André här. Verkar ju onekligen inte så, är mitt intryck. Och då gör vi så här att vi drar en låt här. Och sen så återkommer vi till detta ämne. Naturligtvis, vi ska försöka få kontakt med André på P4 Halmstad igen. Fleetwood Mac så länge, Everywhere. Inte alls så dumt. Då gör vi ett nytt försök och det ska alltså handla om det som hände på 80- och 90-talen på Hallands sjukhus. 6 barn blev till efter spermiestölder. Och André Kvist, reporter på P4 Halland, nu hör vi varandra. Välkommen.
Ja, tack så mycket.
Kan du berätta lite mer om vad det var som hände där för åtskilliga år sedan nu?
Ja, rent krasst var det ett antal män som mellan 1985 och 1996 blev pappor utan deras medgivande eller vetskap. Och de här männen, de var del av fertilitetsutredningar för att skaffa barn med sina respektive vid kvinnokliniken i Halmstad då. Men en manlig läkare tog ju dessa spermier och inseminerade dessa i andra kvinnor helt på eget bevåg. Och det här avslöjades ju inte förrän barnen var i vuxen ålder när den här läkaren hade avlidit där från hösten 2022 och framåt.
Alltså, hur kunde det här hända?
Alltså det här kunde ju hända för att läkaren som gjorde detta hade mandat, respekt och position. Han tog på sig själv att genomföra det här. Vad vi vet så utan att någon annan visste om det. Och det ska man veta att den här manliga läkaren, han var i framkant inom sitt område. Ingen ifrågasatte vad han gjorde eller hur han gjorde det. Och de här inseminationerna, de ska ha skett kvällstid. De enda i rummet ska ha varit läkaren och den blivande mamman. Och enbart en gång i årsberättelserna under de här åren omnämns den här sidoverksamheten. Det var 1991. Då står det mikrokirurgiska fertilitetsoperationer 14 noterat.
Och som du sa, läkaren som då utförde det här, han är död. Men vet man varför han gjorde det här?
Det korta svaret är nej, men ni ska få ett lite längre svar. Vi har varit i kontakt med åtskilja av läkarens tidigare kollegor för att liksom hitta svaret på den här knäckfrågan. Och den bild vi har fått till oss är att han ville hjälpa kvinnor att få barn, att få dem gravida och även lyckas med på sin tid väldigt avancerade metoder. Det ska inte ha funnits några ekonomiska incitament, vad vi har fått reda på i alla fall. Men det faktiska svaret på frågan varför, det kommer vi aldrig få reda på eftersom just han är död helt enkelt, den här läkaren.
Nu är det ju 6 män som har fått det bekräftat då att deras spermier används på det här viset. Men hur många befarar man att det kan handla om egentligen?
Ja, det kan vara så många som ett 70-tal barn faktiskt. Vi vet att 35 inseminationer gjordes under de här åren, men det ska vara ytterligare 15 som inte riktigt har antecknats ordentligt. Och sen är det åren innan också så den tillkommer, så ungefär ett 70-tal kan det röra sig om.
Mm. Ja, jag säger tack till dig där, André Kvist, reporter på P4 Halland. Och så vänder jag mig till dig, Bengt Wernersson. Du är ju en av de män som fick dina spermier stals helt enkelt. Och du fick reda på via Uppdrag granskning att du hade en vuxen dotter. Till att börja med, välkommen Bengt.
Tack för det.
Alltså, går det överhuvudtaget att beskriva känslan när du får reda på att du har en vuxen dotter?
Nej, det gör det inte.
Nej, nej. Vad hände när du fick beskedet då?
Det var de som ringde upp min bror. Och de hade ju hittat att bara var vi två kvar att välja på. Så brorsan ringde upp mig och sa att han eller jag är far till en dotter. Och då undrade jag vad fan han hade ställt till med.
Okej. Okay. Och så var det då du som faktiskt egentligen inte hade ställt till med någonting, utan du var ju också oskyldig i allt detta.
Ja, precis. När jag fick reda på att det var en fertilitetsundersökning inblandad, då konstaterade jag att det är ju jag.
Okej. Men har du haft någon kontakt med de andra drabbade?
Vi har haft lite sms-kontakt och sådana saker, men inte något vidare mer.
Mm. Får jag fråga om du har någon kontakt med kvinnan som visade sig vara din dotter?
Jajamän. Ja. Vi har bra kontakt idag.
Det låter ju fantastiskt. Så att i ditt fall så blev det här ändå någonting i slutändan positivt.
Ja, vi får ju bygga relationen efter vad som har hänt. Så det är som vuxna människor så kan man ju hantera det.
Mm. Du, nu då? Europadomstolen säger att det här fallet ska tas upp. Vad hoppas du ska hända?
Jag hoppas att det ska komma en fällande dom, men nu har det blivit att det ska föras över till svensk domstol.
Mm.
Och det är ju positivt, för det har ju inte gått innan.
Nej, så du väntar lite med spänning på det här?
Det är så, ja.
Mm. Du, stort tack Bengt Wernersson för att du ville vara med och dela en del av din berättelse. Jag vet att det finns mycket mer att säga naturligtvis, men tack för detta.
Tack så mycket.
Och André Kvist, P4 Halland, du är kvar och jag vänder mig till dig nu här lite grann en sista gång. Nu tar Europadomstolen säger då att det här ska tas upp igen. Vad tror du kommer hända framåt?
Jag tror inte att det här är slutet på den här historien. Det finns fortfarande för många frågetecken och jag vet att det finns människor här i Halland och övriga landet som liksom vill ha de här svaren. Nu vet jag att Bengt och en till ofrivillig pappa kommer ju att stämma Region Halland då. Och den här rättsprocessen kommer vi förstås följa. Sen finns det ju flera, så vi har ju även barnen och mödrarna här i detta som också kanske vill ställa regionen till svars i en rättssal. Så historien kommer fortsätta, absolut.
André Kvist, P4 Halland, stort tack för att du var med P4 Extra idag. Det här är Weeping Willows, A Thrill of Danger.
The apple was for free, the snake was talking fast and sweet. We can't resist a bargain when we see it. There are wounds still left to heal. There are minds left in the field. There are issues we should take the time to deal with. Why do we make the same mistakes when there we'll always seek the thrill of danger. Our dreams cannot be tamed. One day will be our lucky day. We're always dreaming of the great adventure. What we shed is up for sale. We're pawns in a losing game. Change is rooted in the human.
Det här är P4 Extra och Bert Karlsson, välkommen till P4 Extra.
Tack så mycket.
Jag vill bara säga ett hej till dig. Det ska bli väldigt roligt att prata mer med dig efter de lokala nyheterna.
Botkyrka kommuns trygghets- och säkerhetsdirektör Pernilla Vera köps ut och får en fallskärm på 15 månadslöner, totalt 1,5 miljoner kronor, även om hon hittar ett nytt jobb. Det visar det uppsägningsavtal som P4 Stockholm begärt ut från kommunen. Pernilla Vera pekades tidigare i år ut av kommunens jurister för att ha ändrat i en rapport om felaktigt utbetalda statsbidrag, däribland en omskriven New York-resa i syfte att undgå ansvar. För andra sommaren i rad blir det möjligt att få cancervård på Norrtälje sjukhus istället för på Karolinska sjukhuset. Katarina Pommer är verksamhetschef i Norrtälje.
Ja, men det betyder jättemycket för våra invånare och även deras anhöriga då, att inte behöva den här restiden utan kunna få behandlingen på hemmaplan.
Det är vård som ni vanligtvis inte arbetar med. Hur har ni delat upp det här arbetet sinsemellan, Karolinska och Norrtälje sjukhus?
Ja, men för oss här på Norrtälje sjukhus är det ju främst lokalfrågan då, som vi kan erbjuda på sommaren när vi drar ner på vår elektiva verksamhet. Sen personalresurserna kommer ju via Karolinska.
Alltså, hur ser du på möjligheten med att man skulle kunna bedriva permanent cancervård här i Norrtälje?
Ja, men det är ett arbete som pågår. Vi håller på att se över vad det finns för lokaler att tillgå.
Reporter Anna-Karin Lodin. Trots att polisen igår tog bort det nationella väskförbudet vid stora evenemang kommer man inte få ha med sig väskan på Iron Maidens konserter på Tre Arena ikväll och imorgon. Det skriver Stockholm Live som driver arenan på sin hemsida. Anledningen till att det nationella förbudet slopats är att säkerhetspolisen nyligen sänkt terrorhotnivån från 4 till 3 på en 5-gradig skala. Och vädret soligt med bara lättare molnighet. I studion Ylva Bogegård.
Och på det blir det trafik från P4 Stockholm och det gäller dels Södra länken och riktning mot Nynäsvägen, avfarten från Södra länken ska jag säga, mot Nynäsvägen. Stått en bil i vänster vägren och precis fått besked att den har kommit därifrån, kan vara lite rester. Det har varit en bärgning på E18 i Enköpingsvägen riktning mot Stockholm mellan Kallhälla och Jokosberg. Den är numera avslutad och utgör inga hinder för biltrafiken. Kollektivtrafiken har en fortsatt bra dag.
Nu fortsätter P4 Extra med Titti Schultz.
Bert Karlsson är med mig från en studio i Skara. Det var länge sedan vi fick prata med... Skövde var det? Ja, jag var nära men inte tillräckligt nära. Jag börjar om. Välkommen Bert Karlsson. Hur är läget?
Det är bra.
Ja. Du är entreprenör, du har varit skivbolagsdirektör, politiker, byggt sommarland, drivit asylboenden. Alltså ditt CV, det kan göras hur långt som helst. Och nu ska du fylla 80 nästa vecka. Hur känns det?
Ja, det känns väl inte speciellt mycket. Man känner av det bara genom att man får operera höfter och knäna och så vidare. Det är det enda.
Ja. Men det känns ju som att när du byter ut reservdelarna, du jobbar ju fortfarande.
Absolut. Ja, men det går bra. Mm. Det har gått jättebra faktiskt med höften.
Vad roligt.
Hoppas knäna blir lika bra.
Det hoppas jag också. Ja. Kommer du att fira på något vis?
Nej, inte något speciellt. Medan att jag åker till ett spa med mina nära och kära.
Ja, är du en spa-person?
Nej, men jag tycker det är ganska skönt att vara på ett spa faktiskt. Man får lite massage och jag gillar massage.
Ja, härligt. Ligger du i de här varma bubbelkopparna och sådär?
Ja, också? Absolut.
Ja, då vet vi vad vi har i nästa vecka helt enkelt.
Absolut.
Vi ska prata mycket med Bert, men vi ska ta lite musik innan det. Den här låten har du inte valt, men du har en låt som du ska få höra lite senare som är helt och hållet ditt val för dagen. Ja, Bert Karlsson alltså i P4 Extra. Det här är Dasha Austin.
To the sand, it's all we talked about lately. I packed a car, bring your guitar and Jane for smoking. First thing you're done, you'd cue the songs and we get going. But you went home, waited on the porch for you, sat there alone all throughout the morn till I got a hunch down in my gut and snuck around the back. Empty cans and I'll be damned, your shit was never packed. Did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn through money? Did your ex find out? Where there's a will and there's a way, and I'm damn sure you lost it. Didn't even say goodbye, just wish I knew what cost it. Was the whiskey flowing? Were you in a fight? Did the nurse come get you? What's your alibi? I'm in my way back to LA, and that's where you'll be forgotten. Wash up in Austin. A hell of a bluff you had me believe in. How many months did you plan on leaving? What happened? Bad habits. You go back, go bashing. I loved you, how tragic. Oh, did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn through money? Did your ex find out? Where there's a will and there's a way, and I'm damn sure you lost it. Didn't even say goodbye, just wish I knew what cost it. Was the whiskey flowing? Were you in a fight? Did the nurse come get you? What's your
P4 Extra lyssnar du på. Förlåt mig Bert, jag är lite hes idag.
Ja, de sa det. Du var het idag, sa de.
Man kan få välja helt enkelt.
Ja, det är bra.
Bert Karlsson är med från en studio i Skövde. Och vi var inne på det där med att du blir 80 vilken dag som helst nu. Höften funkar fint, knäna ska bytas ut. Men hur mycket jobbar du nu för tiden?
200%.
Fortvarande? Eller du har gått ner från 300?
Nej, jag jobbar all min vakna tid kan man säga.
Ja, men du, alltså, om du in, alltså, får du aldrig känslan av att nej, man kanske skulle tona ner lite, backa, läsa en bok? Nej?
Nej, nej.
Vad skulle hända med dig om du inte fick
jobbet? Nej, jag tror aldrig jag skulle överleva det faktiskt.
Mm. Vad säger familjen?
Nej, men de vet ju detta. De vet att jag behöver projekt hela tiden. Jag menar, har jag inte tillräckligt med mina företag så går jag in i andra grejer och hjälper till ett café här i Tidan. Som vi byggde till ett nytt resemål. Och det var min hembygd helt enkelt. Och den vill jag göra ett slag för.
Så då kliver du in på kaféet och jobbar lite extra där om det kniper?
Nej, jag har gjort hela utställningen där på väggarna. Jag gjorde om det till museum. Jag håller på att titta även på Hova, på Sickan Anderssons. Det finns ju inget museum för han. På samma sätt. Man gör det på väggarna med tapeter.
Roligt.
Ja, men det är 50 kända personer från Tidan, vilket folk inte känner till.
Man kan lita på dig. Du tar tag i grejerna.
Ja, jag försöker. Alltså, jag jobbar med museet också, så vi ska göra en utställning nu om gammal byggnation också på samma sätt. På andra våningen i kaféet.
Väldigt roligt. Men du ställer aldrig i kassan och säljer kanelbullar?
Nej, men jag sitter där och pratar med folk då. Prata med Bert kallar vi det.
Men det har väl varit ditt signum i hela ditt liv, att du snackar med folk?
Ja, absolut. Det tycker jag är roligt.
Ja. Hur blir det?
Det finns så mycket historier de berättar.
Tänker att du har ett par att bidra med också, eller hur?
Mm, ja. Absolut.
Ja, men det är verkligen intrycket att du morsar på alla. Men tankar att gå på pension, i pension finns inte. Men du, ditt största projekt nu då? Jag förstår museet här är viktigt för dig, men visst finns det en camping i ditt hjärta?
Ja, campingen är ju stor naturligtvis, och mitt byggföretag är stort. Mm. Där har vi en jättegrej på gång framöver som jag hoppas går igenom.
Ja, nu är det någon som vill berätta för dig att du är på radion, Bert.
Ja, jag vet.
Det där är väl ett annat intresse, det är att prata i telefon. Det gör du hur mycket som helst.
Ja, jag jobbar i telefon hela tiden faktiskt.
Ja, det är också så här starka bilder. Det finns mycket pressbilder på dig med en telefon i näven.
Ja, men så har det varit genom åren.
Men du, vad är det som driver dig?
Nej, men jag vill göra grejer, och sen framförallt om folk är emot det så vill jag verkligen göra det. Jag vill visa att de har fel. Men min pappa var ju alltid emot allting, och då vill jag visa för honom att han hade fel.
Men samtidigt så har du sagt att både din pappa och din morfar var duktiga personer. De var ganska driftiga de med.
Ja, min morfar var ju jättedriftig egentligen. Han gjorde ju allt egentligen. Spelade fotboll i landslaget och var fiskhandlare och elektriker.
Mm. Men när du har pratat om dem så har du också sagt att de liksom inte kom loss riktigt. Att det fanns en sån respekt för auktoriteter. Har du aldrig känt det?
Nej, jag är tvärtom. Jag behandlar dem på samma sätt. Jag är väl en av de få som har sa alltid du till kungen så fort jag träffade honom. Både han och Silvia.
Hur gick det?
Och det var inga problem med han, utan det var ju de runt omkring som var problemet. Jag tyckte det var fruktansvärt.
Men du, de här samtalen med kungar, hur långa blev de? Har ni snickat?
Nej, det blev några stycken. Jag var ju på några kungamiddagar och så vidare, och jag träffade honom i andra sammanhang också. Väldigt trevlig man. Han vill nog inte vara kung egentligen. Eller både och, tror jag faktiskt. Han skulle nog vilja vara det, men han skulle också vilja vara vanlig.
Men har ni, alltså, diskuterade ni olika projekt som du hade?
Nej, och sådär? Nej, det har jag aldrig gjort.
Nej.
Jag vill nog inte jobba. Jag jobbar med kungens närmaste man, Lettström, han som fick sparken för kungen. Han hade jag projekt ihop med.
Ja, okej. Okay. Jag törs inte fråga mer om det, utan jag går bara vidare. Men du, det här drivet som du har, och att du inte har någon, liksom, att du inte bryr dig om auktoriteter. Tror du att du kan sätta den på ljudlöst?
Ja, men jag kan inte det. Jag är skitdålig på det.
Ja, okej. Okay. Brukar man ha en liten knapp på sidan? Man håller...
Ja, jag vet. Jag försöker börja knyttigt på det, men jag håller igen.
Ja, det är bra. Ja. Det är bra. Du är snabb där med fingret och trycker bort den istället. Men just det här att du inte har haft någon större respekt för auktoriteter. Vilka har du sett upp till?
Som jag har sett upp till? Mm. Ja, men det är ju de här gamla vanliga Kamprad och så vidare, och den typen av företagare. Jublas grundare till exempel tycker jag var fantastisk. Alla de som har lyckats göra grejer, ja, det var tufft. Alltså, Kappahl var ju en som jag hade mycket kontakt med på den tiden, och jag var ju fruktansvärt imponerad hur han började. Göran Karlsson på Ullared var ju en gammal kompis, och jag var ju fruktansvärt imponerad hur han skötte det.
Mm. Men hur ser din utbildningen ut? Vad har du mer i bagaget liksom? För du har ju lyckats med väldigt mycket.
Jag såg en gammal kompis, eller en skolkamrat nu, som Hans von Brixten. Han bråkade med den här godset där nere i Skåne. Jag gick ju på Lärverket i Skövde.
Ja.
Faktiskt, Bosse Ringholm också blev finansminister efter det. Han var lika dålig som jag i skolan.
Stackars Bosse, det här kan försvara sig. Ja, men okej. Okay. Mm. Men sen var det klart. Sen började du jobba.
Ja, jag började med som företagare nästan en gång. Jag började tillverka lampor, armaturer. Och jag startade en fabrik. Och sen så fick jag erbjudet ta över livsmedelsbutiker, Hemköp. Från en morbror, det gjorde jag.
Mm. När gjorde du din första affär? Hur gammal var du?
Ja, 12-13 år. 15 så hade jag många anställda. Då hade jag verksamhet i sågverket i Tidan.
Vad är du mest stolt över?
Vad sa du mest?
Stolt över?
Ja, det är klart att skivbolaget bygger Nordens största grammofonbolag genom tiderna i Skara. Det var ju, hade man spelat på det så hade man vunnit många miljarder.
Mm.
Jag är stolt även för Sommarland naturligtvis, och jag är stolt för det jag gör idag med campingen i Vänersborg. Jag är stolt för flyktingförläggningarna som vi lyckats rigga upp 60 stycken. Jag hade 10 000 som bodde hos mig samtidigt. Det är klart att det var mäktiga affärer, och det, jag förstår fortfarande inte än idag hur jag lyckades.
Du har ju också verkligen gjort det stora och det lilla. Jag vet att just nu är du liksom engagerad i att det ska upp ett sjörövarskepp på campingen.
Ja, absolut. Jag håller på med nu, så jag var färdig till midsommar.
Vi ska inte dra ut på det här samtalet. Du har annat att göra, hör jag. Men du, nej, men du minner ett tag till. Men just det här, alltså, hur mycket driver du din omgivning till vansinne, måste jag fråga. För du har drivet, men det här drivet har inte alla bärt.
Nej, jag har ju tagit in mina barn i verksamheten och det tycker jag är bra. De kanske inte är lika drivna som jag, men inte långt ifrån.
I alla fall vana vid dig.
Ja, men det går ganska bra faktiskt.
Ja, härligt.
Och jag har barnbarn som jag försöker få in också nu. Jag hade ett barnbarn också som blev svenska mästare i handboll ifrån Skara. Det tycker jag också är otroligt.
Ja, vet du, det tänkte jag att vi skulle ta återkomma till. För fotboll, det är ingen liten sak i det. Förlåt, det är ju handboll. Men sen har du ju själv spelat fotboll. Så sport kan vi väl säga. Det har varit en ganska stor bit av ditt liv.
Ja, det har jag hållit på med hela livet. Jag började ju... var ganska framgångsrik som junior.
Mm.
Men tränade för lite för att kunna komma vidare ordentligt högt upp. Jag kom bara till division motsvarande ettan, tvåan någonting.
Du hade ju annat att göra. Det är ju tydligt, ja, det. Du, absolut. Bert Karlsson, gå ingenstans nu, så pratar vi mer efter din önskelåt. För nu kommer den. Originalet landade 1983. Carola gjorde den själv då. Varför väljer du Carola och Sara Larsson-versionen?
Ja, jag har ju haft kontakt med båda två faktiskt. Carola som jag hittade en gång i tiden och gjorde skiva med, och den andra tjejen Sara har ju hjälpt på sätt och vis med föräldrarna, kontaktade mig ganska tidigt, så jag tror att vi sen får rätt skivbolag.
Nu tar vi det an. Det här är Säg mig var du står.
Det är dags att börja tänka om, för tiden rinner ut, den kanske snart tar slut. Och jag vet att det vi bygger nu, det blir en dag det våra barn ska ha. Jag vill så gärna ha en tro på framtiden, en tro på sanningen, en tro på gemenskapen.
Då måste trafikreaktionen bryta för ett meddelande gällande en trafikolycka på E18 Enköpingsvägen riktning mot Stockholm på avfarten till Hjulsta. Flera bilar inblandade och utryckningsfordon finns på plats, och det begränsar framkomlighet. Avfarten Hjulsta från Enköpingsvägen riktning in mot Stockholm. Dessutom avfarten från Södra länken riktning mot Huddingevägen, den så kallade guldtunneln. Där är det en buss som har stannat och det blir mycket begränsad framkomlighet på den avfarten.
Save me or save me.
Carola och Sara Larsson, låten önskades av Bert Karlsson. Har du någon kontakt med dina gamla artister?
Ja, väldigt många faktiskt. Carola hör jag ju av då och då faktiskt. Hon skickar faktiskt väldigt mycket inbjudningar och så vidare. Man kan ju inte gå på allt, men något har jag gjort. Och Sara är ju roligt att följa faktiskt, för att jag tog fram henne i Talang. Det var ju tveksamt om vi skulle ha med henne överhuvudtaget bara för hon var ung. För vi var negativa till att det var barnstjärnor vi skapade och inte riktiga artister. Men hon har ju blivit en av de största genom tiderna faktiskt i sin genre.
Mm.
Och Carola är ju störst.
Det får man ändå lov att säga, du. Och du är ju kanske mest känd för tiden som skivbolagsdirektör, för de allra flesta i alla fall. Hur kom du in i musikbranschen?
Ja, det var så att jag var... Jag hade kompisar som spelade i Sven Ingvars och Magnus Kvintett. Och jag såg ju deras framgångar när de fick en hit, full spelplan. Och samtidigt så bokade jag mindre band. Ja, det började så. Jag fick så dåligt betalt så jag tvingade mig att jag måste göra skiva med dem. Och det gjorde jag till att börja med, men då gjorde jag fel på dansbanden. De fick spela själva nämligen. Och det gick ju inte. Det var inte någon på radion som ville ha dem då. Utan jag satte igång med en studiemusiker, så Kjell Öhman var den första producenten jag hade. Mm-hmm. Och han blev ju också kapellmästare för Skansen så småningom.
Just det.
Och det är lite roligt. Så att, ja, det var så det satte igång. Jag började med kvalitet faktiskt. Jag lärde dansbanden att spela sen. De var ju tvungna att spela lika bra som på skivorna sen, ute.
Mm. Skulle dansbanden hålla med om det? Att det var
ja, det skrevs ju mycket om detta. Flamingo var ju förbannade från... De spelade ju inte på sina skivor. Men det står på skivorna, namnen som vi hade med, Janne Schaffer och alla de här, Rutger Gunnarsson. Så det var ingen hemlighet.
Mm. Vad var det som gjorde att du lyckades så bra så länge?
Ja, jag hade förmåga att se... Jag hade alltid tippat låtar på Svensktoppen och så vidare. Jag följde allt det där hela tiden, så jag hade en förmåga att se vad det var som fungerade. Och framförallt vilken typ av artister faktiskt som kunde bli artist. Jag hade det sista, det var min kunskap. Men sen var jag tvungen att ha kvalitet. Och det var då jag anställde Lasse Holm och Torne Söderberg. Och då fick jag den garanten där, för att det var kvalitet.
Mm. Men alltså du måste ju ha, jag vet inte hur musikalisk du är själv, Bert. Jag har hört dig sjunga någon gång och jag lämnar det okommenterat.
Nej. Absolut inte musikalisk.
Men du måste ju ha det enormt musikintresse och på något sätt en fingertoppskänsla och ett öra för det där.
Ja, jag hade det faktiskt. Har man vunnit Melodifestivalen 17 gånger och 9 andra platser, så är det klart som 17 att man kan någonting.
Ja. Jag vet att du upptäckte ju Carola när du såg henne så att säga i Hyllans hörna. Du hade väl ringt upp va innan hon ens hade sjungit klart låten?
Jajamän. Och jag hade ju kontakt på den tiden mycket med Hyland på den. Först var vi osamt, men sen så blev vi kompisar. Så han hjälpte mig mycket faktiskt och rekommenderade Carola att ta erbjudandet för mig.
Mm. Varför var du osams med Hyland?
Nej, men jag tog en artist en gång som heter Paul Palett i början där. Och körde han 100 mil, och när han körde ut honom efter 3 minuter och tyckte han skulle börja jobba i skogen.
Okej, det var en liten situation där. Men sen tävlar du väl också med Stickan Andersson om henne?
Ja, nej, han satt ju i juryn och tog fram Carola och inte såg att hon var som potential, så jag var ju livrädd för det.
Okej.
Men Stickan var ju min mentor egentligen från början.
Mm.
Så att jag var ju samtidigt konkurrent med honom.
Men du, hur många eller vilka artister har du missat då? Det måste ju ha funnits de som du har känt dig snuvad på.
Jag har själv sagt nej till Aqua till exempel. Så jag nej. Ett dansk band, så kom en cover-guy till mig och med min blod, den kommer jag ihåg än idag. Oh, Mammy. Och den trodde de att jag skulle göra då med dem. Så att jag menar, det så att fan, det är ju ingenting att satsa på. Jag hade ju en mängd artister. Cornelis Vreeswijk var den sista jag sa nej till faktiskt. Jag vågar inte göra en skiva med han, för att han kom ju inte till studion när han har bokat det.
Mm. Men du, hur mycket svider det att du sa nej till Lisa Ekdahl?
Lisa Ekdahl är kanske den största onödiga missen. Hon skickade en tejp till mig med alla låtarna på hela LP:n. Hon trodde inte själv på den här låten som var hitten. Och den hade hon lagt på 7:e plats på tejpen. Och det kommer hon ihåg än idag. Jag träffade henne sist.
Men vadå, orkar du inte lyssna längre än 2-3
låter? Nej, jo, men jag tyckte det var så där innan den låten kom. Men dit kom jag ju aldrig.
Nej, det där...
Det var ju bara den låten som blev en hit.
Nu tänkte jag fråga om din hustru Britt-Marie. Ni har ju hållit ihop alltså, i snart 60 år. Ni träffades på dansbanan och på den vägen nere. Hur viktig är Britt-Marie för dig?
Nej, men utan henne har det inte fungerat. Hon har jobbat med hela tiden. I olika sammanhang. Och på Sommarland var hon ju jättemyktig. Och jag jobbar i skivbolaget också. Ifrån början faktiskt.
Mm.
Men du, så vi har jobbat ihop hela livet.
Det är fantastiskt att ni har lyckats hålla ihop som ni har gjort. Hur har ni lyckats med det?
Ja, det är nog hennes förtjänst mest. Det tror jag.
Ja, okay.
Fast jag inser att jag inte är perfekt. Så jag låter henne skälla extra mycket utan att bli förbannad.
Mm, hon kanske har lite fog för det, Bert.
Så det är givande och tagande från alla håll.
Jag tänker att ni måste ju komplettera varandra verkligen. Är ni olika personligheter?
Det.
Ja. Men är ni olika personligheter?
Nej, men det är, alltså, folk skiljer sig från den ena dagen till den andra. Man ser det, ser och hör. Ena numret är de jättelyckliga och nästa nummer har de skilt sig.
Ja.
Nej, jag förstår inte det där. Alltså, jag skulle ha jättesvårt alltså, att skilja mig från min fru och därmed barn och så vidare. Och alla problem som blir runt omkring det. Jag förstår inte att man klarar det.
Men jag tänker så här, du måste ju verkligen ha förstått då att man får orka kämpa istället.
Absolut.
Mm. Sen har det ju blivit ett par barn, det har blivit några barnbarn och ett av dem, nu kommer vi till handbollen. Emma gör ju toksuccé i handbollslaget Skara HF, SM-guld nu i år. Hur känns det liksom i ett hjärta som ditt?
Ja, det var ju fantastiskt att se henne göra 12 mål i finalen. Så var det helt avgörande, det var ju inte klokt.
Är du där på läktaren alla matcher?
Jag har varit mycket på, oh ja, herre. Men inte på den sista matchen. Jag vågar inte gå då. Jag såg den på tv. Nej, jag vågar inte gå då. De hade ju förlorat matchen innan precis.
Mm, okay.
Jag tänkte, nu blir det så igen.
Men hur är du på läktaren när du väl är där?
Ja, jag är engagerad, det måste jag säga. Det är mitt negativa grej. Jag skäller ut tränarna, men nu har jag inte behövt skällt ut den här tränaren, för han har varit jättebra. Och även tränaren innan, han gick själv utan att han blev osams med tjejerna. Det var synd, för han var bra. Men, så vi har två bra tränare nu på raken.
Ja, det verkar ju funka bra onödigt. Men du, vad tycker Emma om att du är så här engagerad? Borde jag ju fråga henne såklart. Men.
Ja, det är ju både ja och nej naturligtvis. Ja, men hon hade lite tufft förra året. Hon hade en tränare som inte gav henne chansen. Hon fick åka 40-50 mil och spela 2 minuter. Och missade hon så och fick hon komma ut direkt. Den här tränaren har gett henne full speltid. Full tid, alltså hon spelar 60 minuter, vilket är helt enormt. Det är bara hon som har gjort det i laget. Och orkar detta. Hon fick chansen och tog den.
Du är en väldigt stolt farfar, det hör jag. Och med,
ja,
för med
hon har varit duktig hela tiden. Och det har jag tyckt. Men tränaren har ju inte varit överens med.
Nej, jag tänker så här, de tränarna vill komma med en kommentar här, så får de väl höra av sig till mig. Men ja. Det är faktiskt okej att en farfar får känna lite saker, tycker jag. Hur är du som farfar generellt?
Ja, jag är nog ganska givmild. Jag ger mina barn väldigt mycket förutsättningar. Jag vill se dem ha roligt medan jag lever, inte efteråt. Många är ju så jävla noga med sina pengar, men jag ger bort allting jag har.
Vad har du unnat dem för någonting? Får jag fråga det?
Nej, men jag har inget att undra, men jag har lägenhet på Teneriffa som jag älskar. Och där är jag ju 8-9 veckor om året och jobbar med kyrkan. Jag är till och med i kyrkan där nere. Det är helt enormt. Jag är ateist, men jag är med i Svenska kyrkan på Teneriffa.
Är det så att syndaren har vaknat sent?
Nej, inte alls. Men jag tror budskapet är väl bra, men jag tror inte på historien som sådan.
Bert Karlsson, ja, i alla år har det alltid varit ett sant nöje att prata med dig. Jag ser redan fram emot nästa gång, men nu säger jag tack för idag och grattis i förskott på födelsedagen, vare sig du vill eller inte.
Tack så mycket, det var snällt.
Ha det så bra.
Hej då.
Bert Karlsson där. Och vi hinner lite grann av Billie Eilish med Birds of a Feather.
Och alldeles strax ska ni höra lite mer av Billie Eilish, men först ett trafikmeddelande gällande Essingeleden och södergående mellan Tomteboda och avfarten Lindhagensplan, södergående riktning. Två lastbilar som har allt att döma sammanstött. Höger körfält är därmed blockerat. I'm
P4 Extra lyssnar du på. Strax blir det ekonyheter, klockan närmar sig 2. Vi ska ha grillskola, vi tittar till Bilderberger-gruppen och jag har träffat tidigare fröken Snusk som numera bara kallar sig F. Nu är klockan 2.
Här är Ekot. Över 100 personer ska nu ha hittats döda efter flygkraschen i nordvästra Indien enligt nyhetsbyrån Reuters. Men enligt den lokala polischefen så verkar ingen ha överlevt kraschen, det skriver AFP. Ombord på planet som störtade strax efter starten från staden Ahmedabad fanns minst 242 personer. Planet var på väg till London. Och här i Sverige så instämmer nu Skatteverket i den kritik som framförs mot verket i en granskning från Riksrevisionen som visar på brister i Skatteverkets arbete mot svartjobb. Ludvig von Seipel är samordnare för brottsbekämpning på Skatteverket.
Vi är inte tillräckligt framgångsrika i att kontrollera och motverka oredovisad arbetskraft.
Riksrevisionen har granskat Skatteverkets insatser mot svartarbete och konstaterar att det finns brister på flera områden. Projektledaren Bengt Levin ser framförallt 2 allvarliga brister.
Att man inte har granskat eller kontrollerat utländska företag i Sverige trots att man har haft en hög riskvärdering på de företagen. Och sen så tycker vi också att Skatteverket inte själva vet eller kan ta reda på vad man åstadkommer med sina ansträngningar eftersom det finns sådana brister i uppföljningen.
Riksrevisionen konstaterar också att det behövs flera regeländringar för att Skatteverket ska kunna arbeta mer effektivt. Enligt Ludvig von Seipel är regeländringar redan på gång, bland annat på sekretessområdet. Men han ser fler behov.
Man skulle kunna tänka sig någon typ av entreprenadansvar som har varit uppe i den allmänna debatten då och då. Det vill säga att en huvudentreprenör högt upp i kedjan får ett ansvar för underleverantörernas skatter om det inte sköts på rätt sätt.
Sa Skatteverkets Ludvig von Seipel, reporter Helena Björk. 122 miljoner människor befinner sig på flykt enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. Det är cirka 1 miljon färre än rekordsiffran från i slutet av förra året. Men antalet människor som är på flykt på grund av krig, våld och förföljelse är fortfarande ohållbart högt, skriver UNHCR. Anledningen till att antalet människor på flykt sjunkit något är bland annat att 1,5 miljon syrier kunnat återvända till sitt hemland. Arbetsgivarorganisationen Sveriges hamnar stämmer Hamnarbetarförbundet med anledning av fackets senaste strejkvarsel. Enligt arbetsgivaren så försöker facket tränga undan det befintliga kollektivavtalet med transport, vilket inte är tillåtet. Det här förnekas av facket som bland annat kräver bättre skydd för sina förtroendevalda. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
Nu fortsätter P4 Extra med Titti Schultz.
Den topphemliga Bilderberger-gruppen möts idag på Grand Hotel i Stockholm. Och säkerhetspådraget är enormt, jag nämnde det tidigare. Jag cyklade förbi där på väg till jobbet i morse. Full rulle kan man säga med kravallstaketen. Hemlighetsmakeriet kring mötet är stort, men vi har fått namnen på dem som kommer dit. Det är vackert väder på väldigt många håll och då plockar vi fram våra grillar. Många är kallade, men inte fullt så många är lämpade kan man väl säga. Hur bra brukar det bli för dig när du grillar? Man kan alltid bli bättre och därför så har Lasse dragit igång grillskola och han har sällskap av prisbelönta kocken Florencia Abella. Lasse, jag hör att det liksom fräser där du är.
Ja, men visst gör det Titti. Alltså det är en strålande dag. Vi är i Radiohusparken i Stockholm på Gärdet. Vi har Radiohuset framför oss. I ryggen har vi TV-huset. Det är en grönsprakande trädgård vi är i och det är en solklar, underbar sol som lyser på oss från en klarblå himmel och sen då grillen och vi ska få gå grillskola hos Florencia och det ska ju bli något alldeles, alldeles speciellt. Vi kan säga att några grönsaker är redan klara, vårlöken är klar, paprikan är snudd på klar och sen så har de champinjoner och kyckling just nu på grillen. Det är en härlig arbetsdag Titti.
Ja, jag hör det. Jag kommer att komma ut och göra er sällskap vad det lider. Jag vill också berätta att fröken Snusk, en kvinna som många känner igen, slog igenom för 3 år sedan. Nu är skidmasken bort
skjorta men ersatt av ett svart munskydd och hon kallar sig F. Vad händer nu med henne? Allt det här har vi framför oss. Nu lyssnar vi på Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else.
I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well. She was running late for dinner's outside of town. Left the phone a little bitter, but it's cool for now. Far from perfect for each other, but we're working it out, I suppose. Good to see your face, and I really hope you're doing well. I hope you're doing well. I'm sorry I'm here for someone else. I wish that I could stay and talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else.
Idag möts den topphemliga Bilderberggruppen på Grand Hotel i Stockholm. Det är ett stort säkerhetspådrag och mötet har föregåtts av ett hemlighetsmakeri. Men vi vet att statsminister Ulf Kristersson är en av deltagarna bland annat. Felix Enqvist, reporter på P4 Stockholm, du är ju på plats utanför hotellet. Berätta, hur ser det ut hos dig? Stämningen, säkerhetspådraget, vad är det som rör på sig?
Ja, det är ju så att alla blickar är riktade mot Grand Hotels huvudentré som är försedd med guldiga skärmar så att man inte ska kunna se in. För det är ju ett stort hemlighetsmakeri kring hela den här grejen. Ett stort polispådrag, gatan utanför är avspärrad med poliser som står utposterade runt om, och här utanför avspärrningarna så rör det sig väldigt mycket folk och turister som alla är liksom nyfikna på vad det är som egentligen händer här inne på hotellet. Det är ju neddragna gardiner också på hela första våningen och en stor svårt med insyn i vad som händer här. Mm. Vi journalister som står utanför har nästan blivit som guider när folk kommer fram och liksom frågar vad det är som egentligen försiggår.
Mm. Och mitt i allt detta så hör jag också att det rör sig studentflak i området. Men du, hur mycket vet vi om vilka det är som deltar? Har du sett några bekanta, kända ansikten själv?
Ja, själva listan har ju Bilderberggruppen själva publicerat idag med 114 namn på den. Däribland makthavare och politiker, företagsledare, Magdalena Andersson, Ebba Busch, som du sa, Ulf Kristersson kommer att vara på plats, och så är det ju även stora företagsledare som Daniel Ek, Spotifys vd. Hittills så har man inte sett många kända ansikten dock, ska sägas. När folket kommer in så gör de det genom en ganska snabb manöver med bilen hela vägen fram till entrén. Och sen så möts de av ett gäng säkerhetsvakter och så är det 3-4 meter in bakom de här guldbeklädda skärmarna. Och man hinner ju precis skymta vad det är för människa som kommer. Men trots att det är så stort hemlighetsmakeri och stora makthavare så